har gjort lite släktforskning i mitt liv. Och när jag har gjort det så har jag hittat många intressanta och ganska tragiska människoöden. Bland annat så var det en piga som blev gravid med en resande arbetare och som senare blev dömd i domstol för sex utanför äktenskapet. Och som sen fick uppfostra sin dotter alldeles själv. Jag har också en kvinna i släkten bakåt i tiden som överlevde tre av sina män. Så hon blev änka tre gånger. Jag har en man som åkte iväg och krigade i Poltava i Ukraina. Och som dog och lämnade hela familjen ensamma i ett soldattorp som de sen var tvungna att lämna för att soldaten inte var levande längre. Och vad som har slagit mig genom alla de här omständigheterna är att min släkt som finns idag har uppkommit och att jag har kommit till livet just genom alla de här osannolika händelserna som har hänt. Och det är säkert så att det finns jättemånga osannolika händelser och tragiska händelser även i era familjer bakåt i tiden som gör att ni finns här. Kanske är det så att du går igenom någon av de här omständigheterna just nu. Jag tror att du är här trots alla dessa omständigheter. Både de som skedde långt tillbaka i tiden men också de som du går igenom idag. Just för att Gud har planerat det att vara så. Och när vi nu är i vår avslutande predikserie i första Mosebok som vi började för 8 år sedan. Så har vi kommit till kapitel 42-50 i första Mosebok. Och vi är mitt i berättelsen om Josef. Och som vi vet så kommer Josef från en ganska så dysfunktionell familj. Så som jag sa, Josef kommer från en dysfunktionell familj. Där, när vi kommer in i vår text, för lite drygt 20 år sedan skedde något fruktansvärt och familjen bröt sönder ännu mer. Som ni kommer ihåg, bröderna var avundsjuka på Josef som var Jakobs favoritson. Eftersom han var förstfödd av Rakel som var Jakobs favorithustru. Och bara det är ju dysfunktionellt nog att ha flera hustrur, en favorithustru och favoritbarn och allt sånt. Men det som hände 20 år innan vår text, det var att bröderna sålde Josef till Egypten som slav. Och sen ljög de för sin far att han hade blivit död av ett vilt djur. Så när vi kommer in i vår berättelse så har det alltså gått 20 år från den händelsen. Och Josefs farfar Isak har dött. Och många familjehögtider har kommit och gått. Och Josef har missat dem allihop. Och Josef, han har gått från en 17-årig drömmare till en nästan 40-årig vuxen man som nu är högsta makten i Egypten under farao. Och nu börjar vi komma in i den del av berättelsen där Josef kommer att återförenas med sin familj. Och det är ju en väldigt spännande berättelse i sig. Men berättelsen om Josef, det är inte bara en fristående berättelse i Bibeln som vi kan försöka hitta en massa goda moraliska lärdomar ifrån. Utan Josefs berättelse är en liten del av en mycket större berättelse. Det handlar inte bara om Josef och hans familj utan först och främst om Gud och hans stora plan. För Josef, absolut. Men inte bara för Josef utan för hela hans familj och man tänker på det i längden även för oss som sitter här idag. När familjen vi läser om idag gick igenom allt det här svåra så kändes det nog extremt jobbigt. Det var svåra tider. Men när vi tar ett steg tillbaka från texten och ser den stora bilden så ser vi att det finns en större mening och en plan med allt det som hände. Och för oss som har hela Bibeln så vet vi att ur denna familj kommer han som skulle välsigna hela världen. Precis som Gud hade lovat både Jakob, hans far Isak och hans far i sin tur Abraham. Och genom dessa händelser i Josefs liv ser vi hur Guds plan för världen faller på plats pusselbit för pusselbit. Hela vägen upp till Jesus Kristus 1700 år senare. Och vidare till var och en av oss som nu också kan räknas in i hans familj. Och allt detta för att Gud har en plan och att han har gett oss löften om den planen och kommer att leda den till fullkomlig. Om jag skulle sammanfatta huvudpoängen och hela berättelsen om Josef så skulle jag kunna använda en bibelvers från Paulus i Romarbrevet 8:28. Det står, vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Och förhoppningsvis kan vi se klarare att denna versen som kan vara är någonting som också kan vara hjälp till oss när vi är mitt i våra svåra omständigheter också. Inte bara för att det är en fin tröst att få höra sådana ord utan för att det är sant. Och att det går att lita på. I dagens predikan som ju handlar om Josef så kommer jag prata mest om andra än Josef. Jag kommer att prata om Jakob och jag kommer att prata om bröderna. Och vi kommer att titta på synd och konsekvenser av synd i den här predikan. Men följ gärna med i Bibeln hela tiden för jag kommer att gå igenom texten. Men redan innan den här texten som vi har fått så hörde vi i förra predikan att farao i Egypten har haft en dröm. Och Josef har fått uttyda den. Och den drömmen betydde att Egypten skulle få 7 goda år följt av 7 riktigt usla år med missväxt och svält som följd. Och därför så fick Josef i uppdrag att samla in säd under de goda åren så att de skulle ha mat till de dåliga åren. Och den sista texten i kapitel 41 säger så här. När svälten hade brett ut sig över landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men svälten blev allt svårare i Egypten och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd. För svälten var svår i hela världen. Och sen kommer vi till vår text och då får vi möta Jakob och hans söner som känner av den här svåra svälten. De bor ju ungefär 40 mil ifrån Egyptens, ifrån Nilen. Där de är just nu. Och redan i de första verserna så lär vi oss några saker om Jakob och hans söner. Vi börjar titta i de första verserna. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sa han till sina söner, varför står ni bara och ser på varann? Och han fortsatte, jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit, köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Och när jag läste den här texten först så tyckte jag det var besynnerligt att Jakob säger till sina söner, varför står ni bara och tittar på varandra? Vad betyder det? Och jag har 2 lösningar på problemet här. Den första är att det kan betyda att svälten har varit svår. Det har gjort att de var hungriga och var på gränsen till förtvivlan och uppgivenhet. De bara stod och tittade på varandra. Som omständigheterna hade tagit över handen. Och de som tidigare hade varit ute och jobbat och dragit in mat fastnade nu i att tycka synd om sig själva. Sitta och stirra på varandra. Personligen så har jag varit i sådana situationer i mitt liv. När jag bodde i Edinburgh så blev jag arbetslös under en tid. Och när saker inte gick vägen, jag inte hittade något jobb, så blev jag sysslolös. Och jag gjorde mindre på dagarna och mindre på kvällarna också än vad jag hade gjort när jag jobbade fulltid. Och då tog en pastor tag i mig och tillrättavisade mig. Och fick mig att se att hela den här tiden med arbetslöshet bör inte användas för att tycka synd om dig själv. Utan använd den väl som ett tillfälle att träffa andra. Som ett tillfälle som Gud har gett dig. En tid i livet när du kan fortsätta att arbeta men göra andra saker. Ta hand om daglediga, ta hand om människor. Och samma pastor, Wayne heter han. Han brukade fråga när man kom in på söndagen. Hur är det med dig? Och om man svarade under omständigheterna bra. Så brukar han säga, vad gör du under omständigheterna? Vi har en Gud som är över omständigheterna. Och så ibland när det är jobbigt så kan vi behöva en spark i baken. För att sluta tycka synd om oss själva och göra något åt saken istället. Och så var fallet här med sönerna. Jakob sa till dem, om ni vill överleva så får ni ta er i kragen och göra något åt situationen. Och notera här att Gud höll på att rädda dem från svälten. Och inte bara det utan välsigna dem rikligt i följande kapitel här. Men det innebar inte att de kunde sitta på sina rumpor och stirra på varandra och inte göra någonting, eller hur? Utan de behövde gå till Egypten för det var där räddningen fanns. Så sönerna kunde inte bara sitta i sina boningar och vänta på att Gud skulle utföra mirakel. Utan genom deras agerande kom Guds mirakel. I Skottland så hörde jag ytterligare en passande liknelse för det här. Jag hörde ganska många gånger att det är lättare att styra ett skepp på rätt kurs om det börjar röra sig först. Så om det är så att ja, jag vet inte vad jag ska göra. Sitt inte bara och vänta på att få veta vad ni ska göra. Börja röra er så kommer han att svänga er åt sidan om det är så. Men det finns också en annan sak som jag tror det kan betyda när Jakob säger att de inte ska bara stå och titta på varandra. Och det är en mer direkt koppling till det han säger. För det första vi ser är att Jakob får reda på att det finns säd i Egypten. Så tänk dig in i situationen. Någon talar om för dem att det finns säd i Egypten. Egypten. Senast vi träffade bröderna så hade det med Egypten att göra också. Men det var inget bra. För de hade sålt sin bror Josef som slav just till Egypten. Så jag kan tänka mig att ordet Egypten hade liksom en effekt på bröderna. Som gjorde att, wow. Egypten, kommer ni ihåg Egypten? Dit kanske vi inte vill igen. Och jag tror att jag känner igen mig i det också. För när jag var ung tonåring så var jag med i ett gäng som stal något av ganska så högt värde. Och när min pappa körde mig till fotbollsträningen dagen efter det hade hänt. Så kom en av killarna i gänget med stöldgodset. Och vi i gänget, när vi såg det så tittade vi på varandra. Vad händer nu? Som direkt kom en sån reaktion. Och min pappa, han såg direkt att det här var något lut. Han ställde samma fråga som Jakob. Varför står ni och tittar på varandra? Och jag tror att det... När vi går vidare i den här texten så kommer vi att se att den här synden som de utförde mot sin bror ligger i deras samveten och skaver rejält. När man har gjort någon sån grov synd så kan det bli så att man reagerar på allt som påminner om den. För att samvetet får den att göra det. Så de hade smärtsamma associationer till landet Egypten. Och det kanske gjorde dem lite ovilliga att åka. Men Jakob påminner om att om ni inte åker så kommer ni att dö. Så vi lär oss alltså att bröderna har gnagande samveten och är väldigt påverkade av svälten. Men vi lär oss också någonting om Jakob här. Titta vidare i texten. Då reste 10 av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna, för han var rädd att det skulle hända honom något. Jakob var rädd. Efter att ha förlorat Rakel när Benjamin föddes och Rakels äldste son Josef, så hade han bara Benjamin kvar, tyckte han. Och han hade därför en ny favoritson som han höll fast hårt i. Och han lät sin rädsla om sin son, som nu är långt över 20 år gammal, gå ut över Benjamin själv, som kanske inte fick göra saker som han borde göra. Han fick inte växa upp. Men det gick också ut över de andra sönerna. Det var ju just den här favoriseringen av Josef som hade gjort bröderna så arga att de hade sålt honom som slav. Men den lösningen som bröderna hade haft hade inte hjälpt. Det hade bara kommit en ny favoritson och dysfunktionaliteten i familjen hade blivit ännu värre. Och Jakob, han lät sorgen över Josef ta över hans beslutfattande istället för att lita på Gud i allt. Han behöll hellre kontrollen över sin favoritson än att lita på Gud. Så brödernas synd mot Josef hade inte bara gjort livet svårt för Josef, men också för dem själva och för deras far. Synden hade haft konsekvenser långt över vad de hade kunnat tro. Det blev inte en lösning utan ett större problem. Det hade satt djupa spår och gjort en dysfunktionell familj ännu värre. Men så ser vi i alla fall att bröderna reser ner till Egypten. Och det första som händer är att de träffar Josef. Men de känner inte igen honom. Efter 20 år med egyptiska kläder och hår och allt sånt där, ni har sett säkert på filmer hur de ser ut. Och Josef, han talar ju också med dem via tolk, så de förstår inte att han talar deras språk heller. Men här kommer någonting av det mest ironiska och lite roliga i berättelsen. Det står, Josef var nu den som hade makten i landet. Och det var han som sålde säd till allt folket. Då kom Josefs bröder dit och bugade sig inför honom med ansiktena mot jorden. Så bröderna bugade sig med ansiktena mot marken. Kan ni komma ihåg varför bröderna sålde Josef till Egypten? Jo, det var för att Josef hade en dröm om att bröderna skulle buga inför honom. Och bröderna blev vansinniga på det här. Och när Josef kom ut till dem så ville de först slå ihjäl honom. Men som tur var sa Ruben ifrån och så sålde de honom istället. Så bröderna, han försökte få bort drömmaren. De försökte slå ner drömmen. Men enbart på grund av det de gjorde så går drömmen i uppfyllelse. Hade de inte gjort det, så hade drömmen kanske inte gått i uppfyllelse. Men nu gjorde de någonting för att försöka stoppa drömmen. Och på grund av det så går den i uppfyllelse. Det är liksom höjden av ironi. Gud har humor. Gud har all kontroll. Och han jobbar genom hemska omständigheter för att hans plan ska fullbordas. Men Josef känner igen sina bröder och han kommer ihåg drömmarna. Och så säger han till dem, ni är spioner. Och brödernas svar här är intressant. Det står i texten. Nej, nej herre. Dina tjänare kommer få köpa mat. Vi är söner till en och samma man. Vi är hederliga män. Dina tjänare är inga spejare. Men han sa till dem, jo, ni har kommit för att ta reda på var landet saknar skydd. De svarade, vi är dina tjänare. Vi, dina tjänare, är 12 bröder, söner till en och samma man i Kanans land. Den yngste är hemma hos vår far och en lever inte längre. Ser ni brödernas syn på sig själva? Vi är hederliga män, säger de. Och så fortsätter de med att ljuga om sin bror. De säger, en lever inte längre. Och de säger det till den enda som vet att det inte är sant. Man kan fråga sig om bröderna hade intalat sig att Josef var död. För att kunna leva med vad de hade gjort. Det var nog inte lätt att tänka på vad det kunde innebära att vara slav i Egypten. Det var nog inte alla slavar i Egypten som blev högsta makthavare i landet, tänker jag. Och jag undrar om de hade ljugit för Jakob så många gånger att det hade blivit liksom ett mantra för dem. De hade intalat sig att det är nog så. Han är död. Och de hade fastnat i lögnens spiral. När jag var liten så lärde jag mig snabbt att när man väl börjar ljuga så kommer man behöva ljuga mer och mer och mer. Och till slut åker man fast. Man kommer inte ihåg vad man har ljugit om till alla människor man har ljugit för. Så jag kommer ihåg att jag tidigt bestämde mig för att alltid tala sanning. För det är mycket lättare då. Då behöver man inte komma ihåg vem man har sagt vad till. För att leva med lögn, det är jobbigt. Det är bättre att vara ärlig och be om förlåtelse när man gjort fel än att bära med sig lögnen och försöka låtsas som att det man har gjort kanske inte har hänt. Eller att min synd är inte så betydelsefull om ingen vet om den. Här hade bröderna burit med sig en fruktansvärd lögn i över 20 år. Och ändå lyckas de kalla sig själva för hederliga. Och de trodde säkert att det var sant också. För som syndare så ser vi ofta vår synd som liten. Vi förminskar den. Kanske lite grann av en överlevnadsinstinkt. Vi förminskar den för att vi ska kunna behålla den. För att kunna leva med den skammen som vi annars känner för vår synd. Men vänner, jag vill säga, lura inte er själva. Sättet att bli fri från syndens skam är inte att förminska den, utan att bekänna den. Josef hör vad de säger. Han lyssnar på det de har sagt. Och han säger i texten, det är som jag har sagt er. Ni är spejare. Så här ska jag pröva er. Så sant farao lever, ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. En av er måste gå och hämta er bror, medan ni andra stannar som fångar. Så kan jag pröva om ni talar sanning, annars är ni spejare, så sant farao lever. Sen höll han dem i förvar i 3 dagar. Så Josef här, han vill träffa sin helbror Benjamin. Så han säger åt dem att han ska skicka hem en person. Medan de andra sitter i fängelset. Och sen sätter han dem alla 3 i fängelse i 5 dagar. Och under de här, eller i 3 dagar. Och under de här 3 dagarna så händer det någonting. Det händer någonting med både Josef och bröderna. Som jag tror är vändningen på hela berättelsen här. För Josef blir mildare. Och han säger till dem att han fruktar Gud. Så på tredje dagen sa Josef till honom, till dem: om ni vill leva, gör så här, för jag fruktar Gud. Om ni är heliga män, låt då en av era bröder stanna som fånge där ni satt fängslade. Men ni andra får resa iväg och ta hem säden ni köpt till hjälp mot svälten hos er. Ta sedan er yngste bror hit till mig. Om ni talar sanning ska ni slippa dö. Nu är det inte en som får åka hem och alla andra sitter fängslade. Utan istället är det som att Josef har gått på andra tankar under de här tre dagarna. Och istället så behåller han en och skickar hem resten. Och ofta är det så att stora beslut är det bra att sova på en dag eller två. Och söka Gud om. Men det är inte bara Josef som har förändrats under de här dagarna. Också bröderna har ändrats. Vi går tillbaka till texten. Det står: men de sa till varandra: vi har skuld efter det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande, men vi vill inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest. Ruben svarade dem: sa jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken, men ni lyssnade inte på mig. Därför utkrävs nu hans blod. Så de hade spenderat de här dagarna att tänka på sin synd mot Josef. Och hur illa det faktiskt var. Och jag fastnade vid orden här. När de säger: vi såg ångesten i hans själ. När han bad om förbarmande. Men vi ville inte lyssna på honom. Jag har alltid tänkt på historien om Josef som blir såld. Som liksom en faktaberättelse. Ja, men det här är något som hände, och sen hände det här, och sen hände det här. Men när vi här får veta att när de sålde honom så kunde de se ångesten i hans själ. Tänk er skräcken i en 17-årings ögon. Förtvivlan i hans skrik när han tas bort från allt som är känt. Från sin pappa, sin lillebror som älskar honom. Till att tvingas in i kedjor. För att gå i dagar mot en slavmarknad där han kan bli köpt av vem som helst. Vilken ångest. Det är inte bara en faktaberättelse om att detta hände och ja, vi behöver inte tänka så mycket på det. Det var hemskt. Och Ruben här, han ser direkt kopplingen med det som de utsatte sin bror för, med det som händer med dem just nu. Och han har troligen ingen aning om hur stark den kopplingen verkligen är, eftersom det är Josef som står där framför dem. Hemma hos oss så har vi pratat om förlåtelse de senaste dagarna. Och när barnen har varit små så har de ju lärt sig att säga förlåt. Och att förlåta dem som ber om förlåtelse. Men nu har vi kommit till en punkt där det liksom inte räcker med de här tomma orden längre. Utan det måste börja finnas en förståelse av vad det är man har gjort för fel för att försoning ska kunna ske på riktigt. Förlåt då. Räcker liksom inte längre. Och vi har kommit på det för att det liksom ekar tomt hos barnen också att säga orden utan att ens känna eller förstå vad de faktiskt betyder. Och detsamma gäller när vi kommer till Jesus med våra synder. Och jag tror att det är det som händer nu med bröderna, att de börjar se problemet med sin synd på riktigt. Det är ett första steg i att kunna be om förlåtelse och bli försonad. Men detsamma gäller när vi kommer till Jesus med våra synder. Om vi inte på djupet förstår problemet med vår synd, så kan vi inte heller förstå friheten som evangeliet ger. Förr talade man om syndanöd. Och jag tycker att vi bör prata mycket mer om syndanöd idag också. När jag var ung så ville jag vara en kristen. För att hjälpa människor, men också för att vara med om en massa häftiga saker. Och under en tid så gick jag på jättemycket ungdomsmöten. Jag kommer från Aneby som har ungdomsmöten typ varje helg. Eller hade när jag var liten i alla fall. Och varje gång det var ungdomsmöte så stod predikanten där uppe och sa att om ni vill bli frälsta, kom fram här. Så lägger vi våra händer på er och så ber vi för er. Och jag måste ha varit framme säkert 50 gånger för att bli frälst som ung. Och sen i slutet av tonåren så lämnade jag kyrkan. Jag lämnade tron, flyttade hemifrån och levde som en i världen. Och på omvägar så hamnade jag i Skottland. Och först där förstod jag allvaret i min synd. Och jag kommer speciellt ihåg en vecka när jag låg på mina knän hemma i mitt rum och bara ropade till Gud om förbarmande varje dag. För jag trodde inte att en syndare som jag skulle kunna bli förlåten. Och jag skämdes så vansinnigt för min synd. Och det var då jag fick uppleva sann förlåtelse. Och försoning med Gud på ett sätt som gjorde skillnad på riktigt. Och efter det har jag inte gått fram för frälsningen en enda gång. För jag är en i familjen redan. Jag har också läst om en väckelse på ögruppen Hybriderna i Skottland på 50-talet. Där syndanöd var liksom, det kom från ingenstans. Folk var ute på landsvägen och gick och pratade med folk. Och så helt plötsligt så bara blev de överrumplade av sin synd. Och kände, jag måste till kyrkan och be om förlåtelse. Det här funkar inte. Från ingenstans. Och väldigt många människor blev kristna på väldigt kort tid. Och det här med att förstå sin synd, se sin synd och få nöd över sin synd. Det är inte någonting som vi ska vara rädda för. Utan det är snarare något som vi ska se som ett bevis på att Guds heliga ande rör sig och arbetar i oss. I Johannes evangeliet 16, 7-8 så säger Jesus: men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Lyssna nu. När jag går bort ska jag sända dem till er. Och när han kommer så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Så att tala om synd och bli överbevisad om synd, rättfärdighet och dom är den helige andes verk i oss. Så om vi förstår att vi är syndare och vi tror att Gud inte ska kunna förlåta just vår synd, då har vi missat det här med vad Gud vill. För Gud vill att vi ska se vår synd. Gud vill att vi ska förstå hur gravt vår synd har tagit oss bort från honom. För att han vill att vi ska komma till honom och bekänna vår synd för honom. Om vi ska bli försonade med honom så måste vi förstå vår synd i en sån grad att vi ber honom förlåtelse för. Och jag tror att ibland så krävs det en kris i våra liv för att börja tänka på vår synd. Precis som med bröderna i vår text. När allt går bra så kan det vara lätt att intala sig att Josef är död. Vi är hederliga män. Livet går bra, inga problem här. Men så hamnar man i problem och får sitta i fängelse i 3 dagar. Eller man kanske går igenom en annan svårighet och helt plötsligt så väcks samvetet. Och den synd som man har gömt kanske under många år i det mörka inre kommer fram. Sören Kierkegaard som var filosof i Danmark för några 100 år sedan tror jag. Han hävdade att det är först när förnuftet och den trygga tillvaron brister i en existentiell kris som den enskilda människan kan möta Gud på allvar. Och att i personlig kris, ångest och förtvivlan är ofta den väg som leder till tro. För det är i mörkret och osäkerheten som man måste välja att ta språnget mot Gud. Det är först när man konfronteras med sin synd som man kan lägga synden vid Jesu fötter och få den förlåten. Har du gjort det? Eller håller du fortfarande fast vid någon synd som du gömmer och intalar dig är irrelevant eller ofarlig? Kom då ihåg vad Ordspråksboken säger. Ordspråksboken 28, 13-14 säger så här: den som döljer sina brott går det inte väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Salig är den som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Den som döljer sitt brott går inte väl, men den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Men kom också ihåg att Bibeln lovar oss i första Johannesbrevet 1:9. Att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det finns inga synder som inte kan förlåtas. Det finns inga synder som inte bör och måste bekännas. Och den förlåtelsen som vi kan få av Jesus, den är möjlig för att vår berättelse hände. För genom Josefs familj, genom Jakobs familj kommer Jesus. Men i vår text har vi inte kommit till försoningen ännu. Men vi har kommit en bit på vägen. Josef väljer att fängsla Simeon. Det är lite osäkert på varför, men Simeon var inte den bästa av bröderna. Han och Levi gick ju runt och slog ihjäl en hel stad för det som hände med deras syster. Och senare, vi kan se i kapitel 49, så när Jakob ska välsigna alla bröderna, så Simeon och Levi, de får ingenting. Ni ska spridas ut bland folket för att ni är våldsamma människor. Så kanske är det så att Jakob kände att de andra känner i alla fall sin synd, men Simeon, han får stanna här ett tag. Jag vet inte. Men Josef väljer i alla fall att fängsla Simeon och skicka hem de andra. Och så visar han på en generositet här. Han ger dem mat för resan och han ger alla pengarna tillbaka. Så Josef är god mot dem, även att de inte är försonade ännu. Precis som Gud är god mot oss och ger oss alla goda gåvor innan vi har bekänt alla våra synder. Gud sände sin son att dö för våra synder när vi inte ens kände honom. När vi var hans fiender. Så gjorde han gott mot oss. Gott som vi kunde upptäcka senare på vägen hem när vi hittar pengarna i vår säck. Men det roliga här är att bröderna blir jätterädda för gåvorna. För de tror att vi kommer anklagas för stöld här. Här är den här mäktige egyptien som vi är livrädda för. Så de tror att han kommer sätta dit oss. Han är inte en god herre. Därför så måste vi bli rädda när han ger oss goda ting. Och jag tror att det är liknande som när vi som människor kanske är rädda för Gud. Vi vet inte att han är god, att han vill vårt bästa. Så när han ger oss goda ting så är vi liksom, jag vet inte vad ska jag göra med det här. Tänk om jag gör fel, då kommer Gud att straffa mig. Men de blir rädda för att de har missförstått vem Josef är. Att de inte vet vem han är. Och sen så slutar vår text med att Jakob tappar modet helt. Om ni kollar i texten så står det: ni gör mig barnlös. Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig. Här ser vi igen att Jakob har fallit bort lite grann. Jakob tror att Josef och Simeon är borta och att allting är emot honom. Han är övertygad att det är så. Men vi som kan hela berättelsen, vi vet att han intalar sig lögner. Och Jakob är ändå den som har fått Guds löften direkt in i sin familj. Gud har lovat Jakob att hans familj ska välsigna världen. Jakob har levt med sin far och farfar som också fått löftena direkt från Gud. Jakob har själv brottats med Gud. Och han är halt på grund av den brottningen. Han har ingen anledning att inte lita på Gud. Men just nu är han under sina omständigheter. Och han kan inte se skogen för alla träd. Problemet är att han har intalat sig lögner. Han vet inte att Josef faktiskt lever. Han vet inte att det är extremt nära att alla hans problem är lösta. Han har valt på lögnerna och intalat sig själv att lögnerna är korrekta istället för att lita på Gud och de löftena han har fått. Och jag tror att det finns en risk att vi gör samma sak när vi är under hårt tryck. Vi intalar oss lögner och ser världen i värsta möjliga ljus istället. Istället för att påminna oss om att vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Så i vår text kommer vi inte hela vägen till försoningen eller lösningen på problemet. Den får vi se senare. Men låt oss lära oss av Jakob och brödernas ångest över sin synd och depression i sina omständigheter. Låt oss se på Josef istället, som i tidigare kapitlet har gått igenom mycket svårare saker. Men som ändå inte har tappat tron på Gud och Guds godhet och makt. Så låt oss inte vara som Jakob, utan låt oss luta oss på Herren och påminna oss om hans löften. Och veta att han älskar oss och vill oss väl. Så när det känns tungt och allt verkar gå emot oss, så vet vi att även om vi inte vet vad framtiden rymmer, så vet vi att hela framtiden rymmer i hans hand. Låt oss be.